Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till The Usual Suspects-podcasten. Jag heter Johan Norberg och med mig har jag Mattias Svensson.
Hej! Hej!
Och Fredrik Segerfeldt.
Hallå!
Ja, då.
Det har varit så roligt att göra den här podden på sistone därför att det går så bra. Det är så otroligt mycket lyssnare. Jag har kollat statistiken, det är så här, det bubblar så här in 1000 nya lyssnare i så här, varannan dag. Det är extrema siffror. Intressant nog. Väldigt många i Årsta. Betydligt fler lyssnare i Årsta än på Östermalm till exempel. Vilket säkert vissa vänder vissa klyschor om liberala idéer.
Mm. Ja, och stan blev ersatt av Karlstad tror jag.
Det är ju jävligt orättvist. Ja. Det är fel Karl. Eller rätt Karl med fel efterord. Ja. Fel, vad heter det? Postex, vad fan heter det?
Ja, det är du som är språk nu.
Ja, jag vet, jag borde veta. Vad heter post, vad heter prefix? Postfix heter det va? Postfix.
Prefix och postfix.
Ja, en fel postfix.
Fix
ja.
Som fix.
Där tappade vi redan ett par lyssnare. Men
vi har många lyssnare i Ecuador.
Det var det, jag visste att det var en sån här. Yep.
Och Malta. Men det är nog svenskar som jobbar för spelbolag.
Det är Nima.
och min kompis Magnus, vår kompis Magnus.
Ja, och Martin Eriksson säkert på Bubbla.
Aha, ja. Men framförallt Årsta. Ja. Mm.
Tack Årsta.
Vi har fått det är en grej där.
När vi la ut vår e-postadress norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com så kunde inte jag drömma om att vi skulle få hundratals fanmail dit. Och det var ju tur att jag inte drömde om det, för det har vi inte fått. Vi har inte fått ett enda mail dit faktiskt. Och det vissa säger som mailar mig privat är att så här, jag kommer aldrig ihåg den här e-postadressen. Den är jättelång och jättekonstig.
Ja, vilka enkla mailadresser finns kvar att regga på Gmail?
Men vilken ordning är alfabetisk
men vilken ordning är namnen?
Alfabetisk. Där. Norberg, Segerfeldt, Svensson.
Just det.
Ja. Men istället har vi fått massor av läsarmail på Facebook. Eller hur Mattias?
Ja, vi la ut om önskemål om ämnen vi ville ta upp. Och fick en del ämnesområden så... Den goda nyheten är att vi kommer att ha en del att prata om framöver. Men de flesta vill att vi ska avhandla väldigt stora områden. Till exempel felet med hela den offentliga sektorn och varför den inte klarar av att hjälpa sjuka, äldre och handikappade fullt ut trots att den kontrollerar 45% av hela ekonomin. Jag ska ge en kort teaser därför att det är staten. Sen har vi det här med nattväktarstaten och hur vårt idealsamhälle skulle se ut. Hur utbildning och vård etc. skulle skötas.
Det löser sig på marknaden.
Marknaden ja. Löser
ja,
det.
Men det ska vi prata om nu.
Ja. Love Actually.
Filmen?
Ja.
Ah,
för eller emot. Jag tycker om den.
Vänta.
Hugh Grant spelar en bättre Tony Blair.
Ja, just
och de
det!
Ihop. Ja, ja. De har tagit fem olika
alla får varandra utom den här slemma chefen som försöker
ragga på. De har tagit fem stycken romcoms och gjort ett länfilm. Mm. Jag gillar det, för det blir lite over the top.
Det är alla klyschor samtidigt. Fullkomligt overload.
Varför är alltid lyckligare i sina brittiska sådana? För i Paris regnar alltid och de är svåra och det blir aldrig bra.
Nej, det är en kultur som hatar livet.
Ja.
Det där är intressant när man tittar på välbefinnande forskning. Så Frankrike kommer ju alltid väldigt långt ner. Men då säger alla forskare som jobbar med det, det är för att de menar något särskilt med lycka. Ja. Det vill säga, man är ytlig och dum i huvudet.
Ja.
Medan ja. Lycka på andra ställen i USA, det betyder att man är framgångsrik. Så
ja, och jag är då frankofil i det här gänget och liksom har bott i Frankrike och talar språket och uppskattar den här kulturen fast de är sociala, etatister och konservativa och dumma i huvudet. Så. Men jag liksom, det finns andra
skäl. But apart from sanitation.
Ja, nej, men så därför jag kommer, alltså, jag hade en polare som bodde i USA som var fransos och liksom så här, då sa de bara så här. Han liksom, vi pratade om amerikanska brudar såklart, för vi var ju 22, 23, 24 år. Och, så här, och han bara, de har inga fantasmer. Jag bara, försökte förstå den här språkliga skillnaden mellan fantasi och fantasm.
Fantasmagoria, bra platta med The Damned.
Ja.
Gamla Goat, just, diskobandet.
Det känner jag nog igen från förr.
Men förlåt.
Ja, men och liksom, det är väldigt konstigt. Du är liksom sån här ganska vulgär 23-åring från typ en liten ort i södra Frankrike. Och efter 3 månader så är det reflektion du gör liksom, över en joint. Det är liksom, de här amerikanska tjejerna har inga fantasmer.
Och med fantasmer menar han, det var inte bara en,
det var väl egentligen, det var väl
en, kan du förklara för en 44-åring?
Nej, jag menar några erotiska fantasier som gick bortom liksom att stoppa in penis i vagina på något sätt.
Ja, det var det kokade ner.
Nej, jag tror det. Alltså, det var ju sexuellt. Va? Men jag menar, ja. Nej, men det var bara liksom, att det var ett sånt svårt. De har den här,
det var ett sånt svårt ord.
Ja, men de har ju den här blandningen av att romantisera världen, använda svåra ord och vara fattig och lukta illa.
Det sammanfattar Frankrike. Ja. Du är frankofilen.
Detta apropå Love Actually som alltså fick.
Men vi har fått fler idéer, eller hur? Och ja. Det är så här underbart och fina, roliga
idéer. Vi har fler här. Någon tycker att vi borde ägna alla avsnitt framöver åt penningpolitiken. Jag kan väl tycka att folk som går igång på penningpolitik fick lite av sitt lystmäte. Men vi har tydligen bara börjat med att stimulera någonting.
Det var
där.
Ett avsnitt där vi talade 40 minuter om det. Eller framförallt
ja.
Du.
Ja.
Men mer av det alltså.
Ja, vi ska
det där har du hittat mer på.
Nej, det finns
public choice.
Ja. Sen har vi namnlagen. Någon som den vill höra oss diskutera den. Ja. Mm. Man borde få heta vad fan man vill. Har man rätt att döpa sina barn till vad fan man vill?
Ja,
för det är ju de man döper i praktiken. Det är ju någon annan som ska sätta sin seal of approval. Min lilla runkbög, ska man få heta det?
Nej, alltså döpa inte mer.
Runk.
Ja, men alltså, jag fattar inte det här. Vi hade stadskyrka fram till 10-15 år sedan. Och nu är fortfarande så att vi går till den här jävla tomtar och trollverkstan liksom, som vore en del av staten och myndighet. Och liksom låter dem bestämma fortfarande.
Ja, men man säger ju döper. Man
jag
menar Vietnam.
Ja, men jag
tycker man ska få heta allting som inte är hotfullt mot andra. Man får inte heta så här,
jag ska
döda Fredrik Segerfeldt. Det ska man inte få heta, för det är ju hot.
Tycker ni inte att det finns ett problem? Min största problem med liberalismen är barnen. Därför att,
ja, det där är ett poddavsnitt.
Okej, jag hoppar över.
Mattias, fortsätt.
Nej, men det är bra.
I mitt namn så jag döper mitt barn till Hitlerkuken nazist fitt runkbulle.
Och det är en sann historia. Det är
min
rätt. SDs ordförande i Norrköping som gjorde det.
Det är min rätt, men det är ju alltså taskigt mot barnet.
Ja.
Hur löser du det? Att det är så här, nej, mycket trams.
Jag gillar det,
därför det inte finns några barn i Goldskalsch. Jo, det är den här fiskmånglarens kvinna som har två.
Nej, det är inte fiskmånglarens kvinna.
Det är den klassiska.
Fiskmånglaren är en kvinna. Det är Ayn Rand.
Aha, okay,
men en annan kvinna har ju 2 alibi-barn. Det är de enda barnen i hela storyn. Och de är.
För det är lättare att utveckla en teori för vuxna människor. Och sen så måste vi komplettera den lite när det gäller barn. Men det gör vi ett annat avsnitt.
Ja.
Hade vi något mer, Mattias?
Ja, det har vi.
Håll tyst nu, Fredrik. Se till mig.
Nej, det är ju det folk vill lyssna på.
De gillar ju när du havererar. Det var ju det någon skrev på Facebook.
För då havererar jag seriöst.
Well, there's a difference of opinion. Alltså, folk kan delas upp i 2 kategorier. Det är alla andra och sen är det du.
Ja, men folk vill att vi går in på mediekritik, på normkritik Och så har vi Charlotte och Fräs som vill att vi ska diskutera miljöpolitik, Milton Friedman och bistånd. Mm. Bistånd var ju
som
en stor...
Podden, som Fredrik ja. Du tillfredsställde henne
på en gång. Och sen har vi fler om fiatvalutor, mer penningpolitik, migrationspolitik och proprietär programvara eller ej. En fråga som vi nog inte begriper ens. Men det handlar om vad man kan...
Skrattet var internt, inte om proprietär programvara. Mm.
Nej, just det. Nej, men det
handlar om hur man kan lyssna på den här podden.
Ja, om det ska vara någonting som ägs av ett företag som har en programvara. Eller om du ska ha fri programvara. Och jag bryr mig inte. Utan jag gör det som enklast. Eller har ni någon... ideologiskt. Jag vet att folk blir så här otroligt uppeldade över den här frågan.
Nej, men jag för några år sedan var jag ganska, ska man säga, så här filosofiskt inne på det här med intellektuell äganderätt. Det är ganska svårt. Jag kom fram till så här liksom att varför finns äganderätt? Jo, därför att det bygger på begreppet knapphet. Men om begreppet knapphet inte är tillämpbart, då faller ju argumentet för äganderätten. Och om jag kan göra så här, knäppa med fingrarna och dubblera en Mercedes, varför skulle jag inte göra det? Mm. Men, och då kan man säga så här, ja men då finns det ju knappt på idéer och skapande. Och då orkar jag inte längre, för då har jag inga fler argument. Typ.
Men då är ju motargumentet skulle vara, det finns olika approacher till äganderätt. Att det inte bara handlar om knapphet, utan också att det handlar om att belöna skapande. Och att man på något vis inmutar någonting genom sitt arbete och genom sina idéer. Och om det inte handlar om att man skapar en Mercedes, så handlar det kanske om att man skapar en viss idé om hur en Mercedes ska se ut. Och motargumentet då skulle vara i det här fallet att, nej men det handlar inte om, om man säger att jag kränker inte någons äganderätt därför att jag tar ju inte ifrån dem när jag använder en kopia av det. Ja, men jag kränktar inte riktigt på någons äganderätt heller till en Mercedes om jag lånar den Mercedesen när de är borta. Eller hur?
Jo, därför att den har gått 1000 mil till och det blir ju mindre värd.
Ja, det finns ju ett slitage okay, där.
Men säg att det inte fanns något slitage. säg att du bara går in i bilen och sätter dig där medan du är borta.
Ja.
Då har du inte påverkat knappheten på något vis. Men du blir arg därför att någon har liksom kränkt
du kanske luktar illa.
Det du har inmutat.
Mm. Ja,
B.O.
Nej, men jag är mer och mer skeptisk till intellektuell äganderätt, och det är framförallt den här, nu minns jag inte vilka som skrev den här Against Intellectual Monopoly, utomordentlig bok som finns på nätet som
han vill säga något
som PDF.
Jag får den absolut bästa synpunkten någonsin, det tror jag att ni kommer att hålla med om också från en av våra lyssnare. Det är Carl Mikael som säger, jag vill höra er diskutera ett kapitel i taget från alla era böcker. Tidlöst.
Men det är typ så här 28 böcker sammanlagt, det går ju inte.
Och ganska många kapitel. Vi kommer att hålla på länge.
Det är 280 kapitel, det blir ju, håller på i 8 år.
Men det är verkligen, vad vi ser här är ju en enorm efterfrågan på att vi ska diskutera en massa saker. Och det är ju tillfredsställande. Jag fick in ett privat mejl. Om ni tar in önskemål för The Usual Suspects, så skulle jag förresten vilja höra er prata om Folkpartiets problematiska namnbyte.
Nej, det är öppna dörrar och slå in, är det inte det?
Ja, men visst är det, men låt oss göra det.
Det är jättejobbigt att man skriver så här, liberal debattör, liberal. Helt plötsligt tror man att man är folkpartist.
Helt sjukt. Alltså, Folkpartiet är ett socialliberalt parti, vilket betyder att de gillar socialism mycket. De gillar kvotering. De gillar
välfärdsstat.
Mm. Välfärdsstat. De vill ha en massa saker som inte är liberala. Sen vill de också ha en del...
De gillar värnplikt, och sen så liberala. Deras uppfattning om skolsaker är att folk ska bara sitta ner och hålla tyst och ta av kepsen.
Kan man inte vara lite... Valfritt. Nu, jag blir så här konträr nu.
Men många av mina bästa vänner är folkpartister. Det vill jag ha sagt, därför att det finns liberaler. I liberalerna.
Ja, det finns till och med några av mina bästa vänner som är folkpartister och liberaler.
Vi får så väldigt många roliga, inspirerande, spännande synpunkter. Vi kan inte tillfredsställa allting på en gång, men vi bär med oss allt detta i bakhuvudet, intressant, när i framtida poddar.
Ja, vi kommer att prata mer penningpolitik. Ja,
och liberalism.
Ja. Så att det är ni som lyssnar som gör oss lyckliga, men nu ska vi tala om det som gör oss olyckliga. För det visade sig att när vi tänkte fritt om vad vill vi prata om den här gången, så vill vi prata om jobbiga saker. Och för mig, jag har lackat ur på sociala medier. Mattias, du har tröttnat på kläder. och Fredrik har förstås...
Därför sitter jag framför mikrofonen.
Och Fredrik har ju förstås lackat ur på LO.
Som vanligt.
Ja. Många i min närhet och publik tycker att det är jobbigt att jag är så positiv till allting och älskar allt och tänker att allt blir bra och att all teknisk innovation och allt som händer egentligen är ganska bra. Och jag har alltid någon slags vändning som gör att även om det finns en massa problem associerade med det så löser det sig på något bra sätt så småningom. Jag börjar tröttna på sociala medier. Och det är en paradox att säga det eftersom vi sprider det här på sociala medier. Och just la upp en livesändning på Facebook kring detta. Men bear with me och lyssna på det här och fråga er om ni inte håller med om det här någonstans också. Jag har ju skrivit rätt mycket om hur vi använder Twitter och Facebook och e-post och den här ständiga tillgängligheten, ständiga uppkopplingen, ständiga pingandet i mobilen och att vi alltid bär med oss det i varje 2 sekunders paus vi får så ska vi upp och kolla vad som har hänt och man får en sån här förförisk dopaminbelöning varje gång någon har gillat något eller tycker något eller någonting händer. Och jag tror att det finns otroliga poänger med det. Jag tycker att det är så fantastiskt på så många sätt och den här tillgången till all den mänskliga kunskapen at your fingertips tycker jag. Det finns så mycket ljuvligheter med det. Men det finns, börjar jag känna, större och större problem, i alla fall för mig individuellt, och jag undrar om det inte är någonting som skapar problem bredare också. Och det är för att den ständiga, det förföriska i detta, som inte minst kommer ifrån att det är våra vänner som delar någonting, och det tror jag är evolutionärt på något vis, vi är jättenyfikna på vad våra vänner tycker, särskilt om våra vänner tycker något om våra andra vänner och skvaller och sånt, det finns ett överlevnadsvärde att ha koll på allt det, gör att man hela tiden måste träda in i det här flödet och hela tiden skaffa sig en kick därifrån. Jättemycket information, men vad händer när det finns jättemycket information? Jo, vi drar oss till det som är dramatiskt, det som är överraskande, det som är chockerande och det som är äggande på olika sätt, vilket gör att anekdoter och chockerande historier tar över från sammanhang, långsiktig kunskap. Det blir lite, och jag vet inte om det gäller Mattias, för du kommer alltid hit med en stor bunt böcker och sådär, men börjar det inte kännas lite jobbigare att läsa en bok därför att det är så långt? Man måste hela tiden avbryta och kolla om det har hänt någonting någon annanstans. Påverkar det inte vår uppmärksamhetshorisont, vår attention span på något vis, att ständigt få det så snabbt effektivt paketerat som vi får det? Om det sker, och det finns väldigt mycket olika uppgifter om det här, om man tittar på läsningen, om det går upp eller ner och sådär, det beror på lite vad man mäter. Men jag kan känna det, och väldigt många som jag talar med säger att det är ett motstånd numera att plocka upp en bok och läsa någonting, därför att det dröjer så långt mellan dopaminkickarna, medan vi sköljs över det så fort vi träder ner i det flödet. Ni ser väldigt eftertänksamma och funderar.
Ja, men jag tänker så här, hur ska du, för att kunna ge ett drygt svar och vara en idiot i mitt kommentarsfält eller på min Twitter, då måste du ha kunskap att bemöta det jag säger. Hur har du fått den kunskapen om att läsa några böcker? Så jag menar, jag tror att det är en förutsättning för att kunna vara dryg. Ja, det får bara vara en dum eller dum rasist också.
Det verkar inte hindra någon.
En dåre kan ställa fler frågor än tre vice kan svara på.
Intelligenta frågor sen. Men jag håller med Johan, för mig är det mycket mer en psykologisk grej som handlar om att jag är frilans, jag måste leverera saker och arbeta. Jag får inte betalt för att vara på Twitter och Facebook. Och
även om det är någon slags kanal också att föra ut.
Så är det ju, det är väldigt viktigt marknadsföring.
Så det är ju lite jobb.
Det är ju jobb, för det är marknadsföringsverktyg. Men då kan någon bara så här, skriva någonting i min kommentarsfält eller pinga mig i en diskussion och kräva min uppmärksamhet. Jag är helt dryg då och säger så här, men Twitter, hur mycket kan jag fakturera dig för det här? Du kan inte ge mig några pengar för det här. Du vill bara att jag ska prata med dig klockan är 3. Vad fan tror du att du är? och rätten att kräva min uppmärksamhet. Ska jag gå till din arbetsplats klockan tre och stå framför din dator och skrika dig i ditt öra i 2 timmar? Hur känns det då? Ja, men, alltså, det är jävligt irriterande.
Ja.
Man måste lära sig att släppa det här, men det ligger väldigt, väldigt svårt. Jag rättar gärna på det här. Jag vill inte vara tillgänglig för kreti och pleti 24 timmar om dygnet, alltid, och bara svara på det här, svara på det här, svara på det här.
Ja, även om man kan säga att du får lite skilja dig själv när du säger, jag ska bara lägga en het potatis här på Twitter och provocera er till vansinne. Och sen så svarar folk och tycker så, men du är dum i huvudet, det här är en väldigt het potatis som jag bränner mig på. Och du bara, nej, men det här är inte tid att svara på. Nu måste jag göra något fakturerbart.
Men jag måste väl ha rätt att se det här som envägskommunikation. Om jag har 2000 rasister som ska svara mig vad de har sett i barn för invandring.
Ja.
Och bara, men du är ett troll som har en grön spya som symbol på dig själv. Men fuck you. Skit vad jag är. Du är bara, du är anonym och bara typ rasist.
Och svarar du det på 2000 inlägg så har du ju spenderat en eftermiddag.
Jag vet. Och då förlorar jag ju 5000 spänn. Liksom.
Men det här är en... Jag förstår verkligen det problemet. Mitt problem är större än så. Jag tror att det är olika delar av hjärnan som aktiveras om man läser på olika sätt. Det är inte... Om man läser en bok, då är det mycket så här, delar som hanterar språk och visuella intryck som jobbar med varandra. När vi läser på Twitter och på Facebook, då är det istället så här, beslutsförmåga och abstrakt tänkande. Och det är jättebra att utveckla det och så. Men det är en annan del av hjärnan som inte bygger sammanhang på samma sätt som man läser en bok, man har ett långt resonemang som byggs upp med olika typer av belägg och sen landar någonstans och kanske argumenterar emot det. Det krävs någonting mer. Och jag är lite rädd för att denna attention span börjar bli lite påverkad. Och det som jag ser som ännu mer besvärande politiskt om man tittar på hela med vår världsbild, det är, återigen, om vi har tillgång till allt som händer i världen omedelbart, vad är det vi delar? Vad är det vi sprider? Jo, det är det som chockar oss och det som förfärar oss. Någonting som är fruktansvärt, någon som är elak eller någon som särskriver på ett ovanligt fult sätt, det delar vi direkt och skickar till alla andra. En människa som vi aldrig har hört talas om, som bor i en stad som vi inte kan uttala, har gjort något idiotiskt. Då delar vi det omedelbart. Och det sprids överallt. Då tror vi att världen består av människor som är dårar i konstiga små städer som vi aldrig har hört talas om och inte kan uttala. Jag undrar om inte en del av... Ja, men det är klart, det är saker som irriterar dig att du delar det. Det är din politiska motståndare som är en riktig idiot. Det är det du delar. Inte en politisk motståndare som är, ja, har lite fel men inte så jätteprovocerande. Det delar inte. Så att vi tror att alla andra människor är mycket mer ondskefulla än de egentligen är. Jag tror att det bidrar till en polarisering. Därför att vi hittar ju alltid någon ung vänsterkille i Falun som sprider något.
Nej, du menar Nyheter 24 hittar.
Ja, och då sprider vi det. Och då tror vi att alla våra politiska motståndare är på det viset. Medan det egentligen är det stora undantaget. Och samma sak med allt lidande i världen. Det finns alltid en bestialisk seriemördare och riktigt sunkig pornografi någonstans i världen. Och då kommer alla få del av det. Därför att det är just det vi sprider. Och jag tror
jag
att det bidrar till...
Jag har aldrig fått någon galen pornografi på Facebook.
Men det, följer du mig? men jag tror att det här bidrar till den här känslan av att världen står i brand. Därför att alla får den senaste, mest chockerande. Och de får det i realtid.
Det var
och får
när du pratade om det här avsnittet häromdagen. Eller här om veckan. När du sa om den här kvinnan som har läst din graf upp och ner.
Nej, just det, precis. Att jag hade lagt upp en graf om alla världens problem hade halverats på 25 år.
Ja,
hon bara läste den upp och ner och tänkte, och då spred hon den.
Ja, så frågade henne varför och sa hon, ja men jag har ju följt nyheterna.
Just det, hon följde nyheterna. Och då,
på Facebook.
Även om det är färre krig idag än det var för 25 år sedan, så finns det ett fruktansvärt krig i Syrien. Och då är det det vi tänker på hela tiden. Det finns alltid en seriemördare någonstans, då är det det vi följer överallt. Och återigen... Vi får det i realtid. Det tickar in i Twitterflödet. Mänskliga lidandet är inte nytt, men mobilkamerorna är nya. Så att det är alltid någon där som fotar det hela. Och jag tror att det triggar igång vår rädsla på ett helt annat sätt än det här att man läser några dagar senare att någonting jobbigt hände. Det var Henrik Torehammar i Aftonbladet, skön typ, så, och omdömesgill och sådär. Men han skrev efter den här sommaren att det kändes som en nedräkning till apokalypsen. Att det var så här, militärkupp i Turkiet den här sommaren, det var poliser som mördades i USA, det var terrordåd, det var det kändes som en nedräkning till apokalypsen därför att jag fick det i flödet hela tiden. Kollade man på varenda grej som han nämnde så har alla de här problemen minskat. Vi hade 15 militärkupper om året när jag växte upp. Nu i år, hittills hade vi ett misslyckat försök. Men det triggade igång oss på ett helt annat sätt. Därför att det här såg vi i realtid. Vi fick bilderna på det. Vi visste inte var det skulle sluta. Och det är ju underbart. Det är en demokratisering av medier. Vi ser allt som händer. Men vi blir rädda på ett helt annat sätt. Än om man läser i veckans, i söndagsbilagan. Det var en militärkupp i Turkiet och militären tog över. Eller misslyckades. Jaha, det kan ju vara ett problem. Men det triggar inte igång den där rädslan. Och jag börjar fundera på om vi inte bara sitter och skrämmer ihjäl oss. Genom att följa de här sociala medierna.
Ja, jag vet inte.
Jag tror att jag har för många nyliberala följare. För mig, jag ser många fler grafer om att världen blir bättre.
Men är det jag som skickar ut alla?
Nej, inte alla. Vi är några stycken. Jag skickar dem häromdagen som jag såg. Ja, skit det. Jag avbryter dig, Mattias. Förlåt.
Nej, men jag känner igen fenomenet lite grann. Det var för några år sedan var jag tvungen att helt sluta att spela dataspel.
Spelar du dataspel?
Ja, nej, han har slutat.
Jag har slutat. Alltså, jag satt jättemycket. Därför att det just hade den här omedelbara klickberedningen. Det låg på precis den här nivån att jag kan sitta och vara hyfsat engagerad.
Men du har ett heltidsjobb, du har barn, du skriver böcker och läser och spelar dataspel. Jag aldrig fattar hur fan det funkar.
Nej, och det funkade ju inte riktigt. Det var ju det som var grej. Alltså, ja. Jag tyckte det var jätteskönt några år så där, framförallt i början innan barnen kom så där. Det var någon fest vi kom hem ifrån så där, så bara, ska du inte gå och lägga dig liksom, vi kommer hem vid 5. Nej, jag ska lira ett tag. Och sådär skön grej att kunna göra bara för att jag är vuxen. Jag får göra vad jag vill liksom. Ja. Så där satt jag liksom full och glad och spelade fotbollsmanagerspel tills jag några timmar senare fick sparken och kände en liten tom. Men jag har fortfarande liksom en skön känsla. När jag blir pensionär, om jag lever så länge och har råd, så liksom ska jag sätta mig med de här gamla dataspelen igen. Men till dess,
du kommer leva för evigt och allt kommer vara gratis då.
Bra framtids. Men det var jag tvungen att ge upp där. För att det liksom triggade hela tiden. Och jag är lätt en sucker för det. Så jag ser.
Men visst är det så, det äter upp all tid. Och då, jag menar, i mitt fall, Twitter, Facebook, det händer hela tiden någonting. Ja. Man blir inpingad överallt.
Ja.
Och, man ska
alltid... och det där finns. Men samtidigt så tycker jag väldigt mycket om sociala medier. Just för att de är sociala. Jag utnyttjar dem väldigt mycket för till exempel att pröva tankar. Jag är inte riktigt klar. Man har en massa begåvade vänner i sitt flöde. Man vet, framförallt drar jag nytta av politiska motståndare. För jag kastar ur med någonting. Liksom, kolla här, liksom, någon nyhet och sådana. Och är det liksom något fel med den här, då får jag mothugg.
Visst har du väldigt många följare på Twitter?
Ja, jag har väl 20 000 lite.
Ja, just det är ganska många.
Hur många har du, Fredrik?
Jag har 8,5 ungefär. Och du?
28 000. Men sen har jag startat en svensk nu. För att det blev så konstigt, för varannan grej jag skrev var på svenska. Och då kände jag mig, jag blev så hämmad. För jag kunde inte retweeta saker exempelvis på svenska till mina utländska följare. För alla i Ecuador blev jättearga. Ja. Whoa, what does it mean? Så att nu har jag startat en svensk Twitter-profil. Johan Norberg SC. Den följer ingen.
Jag följer.
Ja, tack.
Nej, så det är, jag utnyttjar helt enkelt sociala medier för det sociala medier är bra för. Att provtänka och provprata liksom sådär. Man skickar ut, det här verkar häftigt och sådär. Och så får man mothugg eller sådär, man efterlyser. Och allt från sådana här, jag är ju tekniskt imbecil liksom. Jag har fått jättemycket hjälp med liksom väldigt tålmodiga människor som lägger väldigt mycket tid på att liksom, men kan det vara det här, kan det vara det här? Och den som har den enklaste förklaringen är oftast, kan du ha glömt att liksom stänga av och stänga på? Ja, men ofta är det ju något sånt.
Du använder sociala medier lite som jag använder min älskade hustru Frida. Jag kastar ur mig konstiga idéer och ser om jag får bra mothugg så att jag kan utveckla idéerna på ett bättre sätt.
Jo, i idealvärlden. Mm. Sen använder jag ju också sociala medier på marginalen. Det kan ju kännas som man har gjort någonting med en förmiddag och så inser man att man har bara interagerat i sociala medier.
Stänger du av då? Alltså, tänker så här, nu tar jag 2 timmar helt utan sociala medier. Och sen så hinner jag skriva något ordentligt.
Ja, tänka. Ja, emellanåt, i mina bästa stunder. Men det är ju där jag ser problematiken. För det är ju samtidigt så, om, alltså man har ju sin klickrutin. Du sitter och skriver någonting, du vill researcha någonting. Då kommer du ut på nätet. Och så ser du liksom, ja men det var någon som...
Nej, inte, om du bara har Google uppe så ser du inte. Men, jag måste komma lite mer så här lite slentrianlökiga invändningar. Men innan du var klar, Johan, så tyckte jag så här, tänkte jag på... Jag skrev en kulturbok en gång och då läste jag på om vad etablissemanget som hade tillgång till, som hade monopol på böcker och så, tyckte om Gutenberg.
Mm.
Och de här munkarna då, som var de enda som hade tid och råd att skrev böcker sådär, va? Ja, precis. De var jätterädda för den här vulgariteten och när, liksom, när folk i allmänhet ska få möjlighet att sprida saker i massmedia. Det är ju fruktansvärt för anständigheten och bildningen förfaller. Och det var väl typ 1400-talet, va?
Mm.
Så att det blir lite som klichén om att redan de gamla grekerna sa att ungdomen förfaller och sådär, va? Det kanske bara så att vi...
Men så är det ju. Och det är ju mitt argument som jag alltid använt för att försvara allting. Mm. Att alla har alltid haft fel tidigare när de har varit mot nya innovationer som har demokratiserat medier. Men
nu är jag i medelåldern.
Ja, nu börjar jag bli nostalgisk och tänka, varför läser ungdomar inga böcker?
Ja, video, liksom det är så här... Oj, nu kan vi... Jag kommer ihåg att...
Jag håller med, det finns en sån bias. Ja. Men hur ska vi då någonsin känna igen om det faktiskt är något problem? Bara för att det inte har varit det tidigare.
Men är det ett problem då?
Det kanske aldrig blir några problem.
Jo, men det är klart, det har ju sina sidor. Jag är inte säker på att allt som trycktes från tryckpressarna var jätteläsvärt och uppbyggligt. och så här. Det var ju liksom porr och annat som är trevligt, som vi är för. Liksom. Men säkert väldigt mycket. Det var ju mycket smutskastning och förtal och biblar och skit.
Och det är klart, det fanns ju vissa av dem som var kritiska mot det som sa att det här kommer leda till att vi undergräver religiösa auktoriteter och så kommer det bli ett jättestort krig där en tredjedel av Tysklands befolkning dör. Och de fick ju ändå rätt.
Ja.
Det blev en reformation och det blev ett 30-årigt krig.
Fick också frihet.
Absolut, på sikt så blev det jättebra. Ja. Och det tror jag...
många som dog först. Liksom. Men,
så att det är klart, det kan ju skapa små problem på vägen.
Argumentet är så här då. Tryckpressen gjorde att papisterna inte kunde styra längre. Och då skulle det bli krig. Då är det bättre att förbjuda tryckpressen så vi slipper kriget så att papisterna kan fortsätta förtrycka.
Nej, jag bara säger... det är en jättebra invändning. Men det enda jag säger är att vi kan inte vara så här naiva Johan Norberg-typer som bara säger allt kommer bli jättebra med det här, med nya tekniken. Och folk blir bara smartare, de blir bara intressantare, de kommer att bilda sig och sånt där. Vi måste också kunna se att det finns problem med någonting som på sikt är en fantastisk demokratisering.
Jo, det är ju så. Och jag tror att man var och en för sig måste söka information utanför egna bubblan. För annars blir man ju helt galen. Och man ser ju de här, både rasistmiljöerna och de här...
Mm.
Alltså, folk håller på och förstärker sina egna bilder och förstärker sina uppfattningar. Och får ju bara bekräfta sin egen världsbild och sådär. Det är fruktansvärt.
Men jag hör väldigt mycket om sådana, men jag upplever ju tvärtom att... Att
men
man
du är konträr i din personlighet. Du älskar ju att trigga igång.
Nej, men det här med bubblor är intressant. Därför att visst, om man kollar studier, de som är mest övertygade om saker och ting, de följer oftast motståndarna mer än andra. Det är amerikanska studier.
Ja, för att skriva... Jaha, men massinvandringen då?
Ja, nej, men det är ju för sig sant att de följer det för att de hatar det. Men
jag hade väl en SD häromdagen, en sån här nazist från något jävla nordiskt land. Häromdagen var det bara så här, fyra pers på rad som bara... Så liksom, nu mer går jag ner och kollar så här. Så bara, de är ju med i den här... Vet du de här finländsk, nordisk... Nej, den här alltså... medborgargardet som har ett sån här nazist.
Soldiers of Odin.
Precis. Det var fyra sådana som efter försökte bli vänner på Facebook. Och det tog ett tag att förstå att okej, du är lite överviktig, du är 45, du ser ut som du hatar människor och du har inget hår. Så det tog så bara, aha, du är Soldiers of Odin. Ja, man ser på dem så här.
Men det, okej. Men då tror jag att vi kan sammanfatta den här diskussionen som att det kommer bli bra på sikt. Men det finns vissa skavanker och problem, och det är ganska viktigt att inte fastna i bubblan för mycket. Så att alla våra fans som lyssnar, till er vill vi bara säga, lyssna ibland på den andra sidan också och vad de säger. Om det finns till
Vilken
exempel någon...
andra sidan?
Jag vet inte, finns det någon smart podd på andra sidan? Som, är något ni lyssnar på från andra hållet eller läser?
Ja, men det finns ju massor. Alltså, jag lyssnar ju på London School of Economics. Ja, ja. Nej, men London School of Economics har jättebra eventpodcastar med föredrag och sådär. Och det är ju verkligen allt möjligt, och framförallt vad rör sig i elitprint och sånt där. Då får man en väldigt bra översikt över det. Sen tycker jag Kalle Linds Snedtänkt är en fantastisk podd för det här lite udda, och framförallt udda gubbar som gjort saker och sånt där. Så det finns ju en enorm... Alltså bara det finns ju föredrag föreläsningar från universiteten. Jag är fortfarande förbannad på att man inte lägger ut och poddar doktorsavhandlingar. Det är ju jätteintressanta lärda samtal där någon har satt sig in i saker och ting. Varför finns inte det upplagt?
Du har stora muskler, men fy fan vad du är nördig alltså.
Ja, men jag var på...
Fan, lyssna på en doktorsavhandling. Det är 800 sidor som tre pers läser. Vem skulle lyssna på en sånt?
Jag var på min vän Jens Liljestrands doktor. Det är det enda jag har varit på. Det var ett jätteintressant samtal i trasiga mikrofoner som inte finns bevarat för eftervärlden. Det är ju hemskt.
Ja, ja.
Just för att ingen orkar läsa den här 8-sidiga avhandlingen. Men just därför borde ju samtalet finnas kvar. Orkar, för det kan man ju lyssna på.
Kanske inte är värt att läsa.
Hörrni, det goda samtalet, ja. Det är så viktigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hörrni, vi fick här en sån trevlig kommentar på vårt Instagramkonto, The Usual Suspects-podden. Och det är Alexandra som skriver, efter att hon har sett en bild på oss: alltså, varje gång jag ser de här bilderna och lyssnar saknar jag alla era sällskap fasligt. Så bra.
Vi saknar dig också.
Ja, vi saknar dig, så Alexandra. Stjärna. Skål för dig.
Skål.
Och jag fick kork i vitt. Ja, jag vet att jag har en, ska man säga, lätt rättshaveristisk attityd till sosseriet och särskilt till LO. Men faktum är att jag är lite av en ideologiförrädare. Jag har alltid hatat LO mer än jag älskat friheten. Jag är inte primärt libertarian. Jag är sekundärt libertarian. Jag är primärt antisosse.
Ja, för det återkommer väldigt mycket, sosseriet och LO, i dina tankar.
Ja.
För jag hittar nya fiender varje vecka, känner jag.
Men jag vet, men jag är inte riktigt renlärig, utan jag har liksom, min primära drivkraft är liksom att avsky den rörelsen. Av flera olika skäl. Jag tycker att de är sjuka i invandringsfrågan. Maktfullkomliga löntagarfonder, det är syn på offentligt tvång, de fattar inte makten, demokratifrågor, etc, etc, etc. Det är hela sosteriet. Och de har liksom också en, de har också en självgodhet kring sin egen roll och sin syn på människan och samhället. Och de har en sjuk historieförfalskning. Och det är hela sosteriet, men LO är värst. Och LOs roll i svensk offentlighet är oerhört problematisk ur en massa olika perspektiv. Och jag vet att det här låter lätt rättshaveristiskt, men låt mig prata klart innan jag är färdig. Inte ni, utan liksom lyssna klart i det här resonemanget.
We're all ears. Mm.
Ja, så här är liksom att LO är ju egentligen en privaträttslig organisation av samma klass eller sort som schackklubben i Säffle. Mm.
Och borde ha samma friheter och ja, rättigheter. Och
precis.
Får göra förutom, en schackförening får göra.
Ja, förutom då att staten via S har gett LO en massa privilegier. De har använt kontrollen över våldsmonopolet för att ge den här föreningen en massa privilegier som jag ska gå igenom några stycken av dem. Det första är A-kassan. A-kassorna då i Sverige är ju primärt finansierade via tvångsinsamlade medelskatten. Och hanteras då av organisationer som numera då säger de ju att ja, men de är inte alls kopplade till LOs medlemsförbund. Det är bara att de har samma logga, samma namn, samma telefonnummer, samma adress.
Och det är ju ganska ofta folk får höra att varför ska jag vara med i facket? Ja, men du får ingen A-kassa annars. Det är vi som fixar det.
Det visar sig nämligen att det allra starkaste skälet till att folk är med i facket är A-kassan. Mm. Så det har ju inte facken varit med att liksom säga att nej, vi är inte alls kopplade till A-kassan. Så de gör ju det här med vilja, såklart. Blanda ihop det här för att få folks pengar. Sen är det också så att lagen om anställningsskydd och medarbetarstämmanlagen gör ju så att i en värld där arbetslivet förändras mycket och folk ses upp och företag liksom drar ner och så vidare, då är det så att då har man ju lagen om anställningsskydd som säger så här att turordningsreglerna säger att sist in först ut, den som varit längst på jobbet får vara kvar. Det här kan inte företag acceptera, därför att du kan ha anställt någon som är ganska ny, som har en kärnkompetens som inte någon annan har, och då blir den personen måste den gå. Då säger företaget så här, enligt lagen är det så att då, om du inte följer sist in först ut, då måste du göra upp med facket. Det är alltså LO-tjänstemannen, det säger S-politrucken på arbetsplatsen, som bestämmer vem ska få vara kvar på jobbet. Vilket innebär att ja, du är stark.
Man vill gärna hålla sig väl med honom.
Ja, du har starka skäl till att hålla dig väl med S-representanten på arbetsplatsen så du inte får sparken. Och så har du likadant med medbestämmandelagen, det är samma sak, att det är liksom S-representanter på jobbet. Och så har du representation, massa organ, eller lyfts upp som representanter. Och de är liksom, i offentliga Sverige behandlas ju som en maktfaktor. Va? Och läs vad det står i jobbannonser i Sverige, särskilt från offentliga organ. Fackliga representanter på platsen är bla bla. Så står det ju liksom vilket LO-fack det är. Så hela det, både lagstiftningen och hela det offentliga Sverige förutsätter att du är med i facket.
Mm.
Och så var det avdragsgillt tidigare att vara med och så är det det. Och så, va? Så att då har staten, Socialdemokratiska partiet använt staten för att göra det så gynnsamt som möjligt att vara med i facket och så skadligt som möjligt att inte vara med i facket. För att LO sen ska ge Socialdemokraterna en massa pengar i valet. Och det vet jag att både du och jag, Johan, räknade på det här. Och att det är enorma pengar. Per capita, om det var för några år sedan, så visade sig att LO la 6 gånger mer pengar per capita än vad George Bush la i valet. Och det är ändå så att det är i USA
per capita
skäller på att det är pengar som har i valet.
Per väljare. Så.
Ja.
Just det.
Men här är det så liksom att här är så att här staten, här har sossarna då riggat staten så att deras fackliga gren ska kunna sno pengar från medborgarna så att de ska kunna vinna valet. Låter rätt savristiskt. Och det värsta är att medlemmarna är inte med på detta. Inte alls. Det finns en gigantisk majoritet mot att de fackliga avgifterna ska användas till partipolitisk verksamhet. Och då kan man säga så att ja, men en del av de undersökningarna kommer från Timbro. Det är bara det att det organ som undersöker det mest, det är LOs tidning Arbetet. Och det ska de ha en stor eloge för. Det har nämligen frågat medlemmarna.
LOs tidning
ja,
har frågat.
Frågat ja. Medlemmarna om de tycker det är okej att det fackliga mandatet och pengarna används till att stödja Socialdemokraterna. Finns en bedövande majoritet mot det här.
Oj.
Bland LO-medlemmarna. Men det skiter LO-eliten i. För att de sitter ju i Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskottet. Det är minst två. Det är väl LOs ordförande och Metalls ordförande som brukar sitta där. Va? Då säger Socialdemokraterna så här. För det krävs att man liksom är med i varje resonemang. Varför gör medlemmarna inte uppror? Ja, dels för att de inte bryr sig så mycket. För det är bara en slentiangrej. Ungefär som att vi betalar vår försäkring till Trygg Hansa eller Skandia. Det är ingen som bryr sig om det. Det tänker man inte på. Va? Men det är också så att det är omöjligt att ändra LO-facken och påverka dem. Därför att det står ju så i LO-fackens stadgar, olika formuleringar med ungefär samma budskap, att syftet med organisationen är att främja den demokratiska socialismen, där man ska stå för arbetarnas värderingar och sådana saker. Vilket innebär att de har använt bestämmelserna i paragraferna för att från ledningen i LO överpröva medlemmarnas beslut på lägre nivå. Det kan vara ombudsmän, det kan vara skyddsombud, det kan vara folk som är anställda som visar sig vara både förtroendevalda, kristdemokrater, moderater. Då kommer liksom ledningen i LO-förbundet och säger att du ska inte vara där. Och så tar de bort dem.
Men det var väl så, rätta mig om jag har fel, men alltså, LO startas ju som en verkligen en socialistisk tydlig kamporganisation och att socialdemokratin växer ut från dem. Alltså i kontrast mot de liberala arbetarföreningarna då som fanns på 1850, 60, 70-tal och sådär. Mm. Så var idén att det här skulle vara socialism som ja. Vi driver. Och vi gör det på arbetsplatsen och vi gör det i politiken.
Ja, och det finns ju olika stories då de brukar säga att De brukar säga så här. Det var faktiskt LO som grundade partiet, brukar de försvara sig med. Det är inte sant. Utan det var några av de medlemsförbunden som senast skulle grunda LO som grundade partiet.
Mm. För 1889 grundades partiet, va? När grundades LO?
Ja, på 90-talet tror jag.
Aha, okay.
Så att sådana kom före LO. Men det var några av de fackliga organisationerna som grundade partiet.
De var dock frihandlare. Det ja, kan ju vara värt att säga.
Ja, ja,
nej
ja.
Till svälttullar.
Men
borgerlighetens tullar som sög ut folket.
Ja, ja, så var det ju. Inte borgerligheten, utan den knökeriet.
Ja, de konservativa.
Ja, precis.
Precis. Mm. Ja, du har rätt. Mm. Förlåt. Storböndernas.
Ja, ja. Men Socialdemokraterna och dess långa makten har alltså använt statsapparaten för att gynna sig själv i förhållande till de parlamentariska utmanarna när de innehade makten. Och en av grundkraven på en välfungerande demokrati är att staten håller sig neutral till de partipolitiska aktörerna. Det blir ju knäppt att säga att staten ska hålla sig neutral till de partipolitiska aktörerna i en parlamentariskt system. Mm. Eftersom hela staten ägs av regeringen och så vidare som du är partipolitisk. Men i Sverige har vi en sån förvaltningspolitik och förvaltningstradition där myndighetsutövning ska ske under lagen, inte vara partipolitisk. Men jag brukar alltid säga att i Frankrike så har finansministeriet 200 000 anställda. I Sverige har de 300 anställda. Det beror på att killen sitter på Skatteverket i Åmål kan inte få sparken av Magdalena Andersson, men det kan man i Frankrike. För de myndigheterna ingår i Finansdepartementet. Så är det inte i Sverige.
Och därför, det är ju en fin svensk tradition.
Så är det ju.
Oberoende ämbets.
Ja, precis. Men om man då bygger upp en hel liksom, en organisation som är som en myndighet fast den är partipolitisk, fast medborgare inte kan kunna utkräva ansvar av den och som utövar makt över vanliga människor, då har man ett stort allvarligt demokratiskt problem. Så jag ska säga så att LOs ställning idag, inte bara är de ondskefulla i massa partipolitiska saker om liksom att inte släppa in invandrare på arbetsmarknaden, inte släppa in invandrare överhuvudtaget, ljuga om historien.
Vilket väl social... kanske är det värsta just idag, att de verkligen systematiskt ser till att de som har flytt till Sverige och de som har invandrat till Sverige inte kommer in på arbetsmarknaden.
Så är det ju.
Och historiskt att de har screenat, det känner ju folk inte riktigt till. Det kommer ju en avhandling om det.
Hjaltsin från Örebro universitet. Ja,
som visat hur LO har godkänt eller underkänt vilka invandrargrupper som ska komma till Sverige. På basis av vilka som kan vara socialdemokratiskt röstmaterial.
Ja, inte bara det, också etniskt. Så här, de har uttryckt sig som att, jag kommer inte ihåg formuleringen exakt, men liksom icke-nordisk folkstam och sådana uttryck förekommer ganska mycket.
Vilka var okej då, enligt LO?
Ja, nordisk folkstam.
Härlig skallmätning.
Men jag menar, min poäng är så här att vi ser ofta, alltså vi, om man kommer utifrån, jag brukar ofta säga så här, tänk om jag liksom så här, jag är en robot från Mars, eller jag är en människa från Mars. Och så kom jag och så läste jag på liksom så här om demokrati och så bara skannade jag av världen och så bara så kom jag till Sverige och bara, men ni är ju fucked up. Ni är totalt hemmablinda. Ni är totalt hemmablinda, ni ser ju inte.
Det är så de säger på Mars.
Ja, nej, men jag menar att man blir hemmablind för man tänker som att ja, men LO är ju en viktig samhällsaktör. Ja, men det är helt illegitim samhällsaktör. Den är helt illegitim och odemokratisk och destruktiv. Och har fått sin makt av liksom ett parti som styrt det här landet. Det är totalt upprörande att det sitter då på Norra Bantorget massa gubbar som inte är folkligt valda, som folket inte kan utkräva ansvar av, men som utövar offentlig makt i symbios med det partiet som styr över våldsmonopol. Det är ju en skandal. Mm. Men folk bara, ja men så är det, det vet vi ju.
Men facklig verksamhet per se är ju ändå legitim.
Ja, men, det där
men de har fått ett monopol.
Låt oss säga det, för det är viktig historieskrivning tror jag som de flesta inte har koll på. De första som kämpade för fackliga rättigheter och rätt att organisera sig på arbetsplatsen, det var ju liberaler. I Frankrike, Fredrik Bastiat, i Sverige, Johan Walter Arnberg, Gustav Knut Hamilton. Alltså de hårdföra laissez-faire-liberalerna som hoppade på då.
Herbert Spencer.
Absolut Spencer. Men det är självklart att alla ska få organisera sig och förhandla på det sätt de vill. Men man får aldrig ha någon typ av statlig... Ja, för att de tyckte att arbetsgivarna skulle inte få ha statliga privilegier. Men då lika självklart, de arbetarföreningarna, fackföreningarna skulle inte få ha statliga privilegier. Och det är ju det som vi har gått ifrån här i LOs fall. Därför att de har just levt i den här symbiosen.
Ja, men det finns också... Jag tycker jag går steget längre och säger så här att... de har ju då byggt upp en myt som är så här att Sverige var fattigt. Sen så fick LO makt att kräva ut större delar av det som produceras och därför nu är Sverige rikt. Men det är helt enkelt en myt.
Nej, men det är sånt nonsens. Alltså från mellan 1870 och första världskriget så ökade industriarbetarnas löner snabbare än det gjorde efter första världskriget och framåt. Det var ju det liberala genombrottet. Produktivitetshöjningen, frihandeln som gjorde att lönen ökade snabbt.
Men ännu värre, de anställda får idag ut exakt lika stor andel av produktionen som 1870. Det är bara att produktionen på anställda är 20 gånger högre. Det vill säga att skillnaden mellan oss och Klaus och Kristina är 150 år kapitalism. Socialiet, deras omfördelning, deras fackliga grejer har bidragit med 0% i välståndsskillnaden mellan en anställd idag och 1870. Jag har det i min bok. Jag har statistik från kommunistiska, marxistiska, ekonomisk-historiska forskare. Och de vägrar ta till sig det. Varenda gång jag visar det så här. Allt det du säger är en myt. Det är inte sant. Du har bidragit. Jag ska säga så här. En svensk arbetare skulle förmodligen ha det bättre om varken LO eller S någonsin hade funnits. Hela arbetarens existens har förmodligen varit kontraproduktiv i förhållande till dess kärnvärde.
Jag köper verkligen allt detta. Men vad händer? Alltså om du blickar ut i världen och tittar på andra, för att det är många traditionellt så här, socialdemokratiska fackföreningar som börjar bryta med partiet just för att de glider ifrån varandra på så många sätt. Just det du tar upp, att det finns så många som är fackanslutna och vill ha fackliga tjänster men som inte stödjer partiet och liknande. Som de glider isär varandra mer och mer. När händer det i Sverige?
Nej, men jag tror att de privilegierna som staten har gjort gett till LO, för det här, alltså jag ska också säga att det här är också till TCO och SACO, men de är inte partipolitiskt kopplade, så att det är inte samma problem. För det är inte så att ibland så säger folk så här, men du är helt CP, du är galen, och det här är också till, det här är ju till fackföreningsrörelsen som helhet. Ja, SACO och TCO har ju samma privilegier, men de är inte knutna
till ett parti.
De är inte knutna till politiskt parti, vilket gör att det inte blir problematiskt. Nej, men så är det ju. I resten av världen så håller de på att splittra, och det, men det sker inte här, för att de institutionella förhållandena är sådana. Men ja,
så vad är det som kommer krävas i Sverige för att den splittringen kommer?
Alltså, jag tror att det är en insikt bland medlemmarna att de gör uppror. Vi vill ha våra försäkringar och vår liksom kollektivavtalsförhandlingar. Vi vill inte stödja liksom ett parti. Det skriver inte vi under på.
Men det var ju några sverigedemokrater som startade en alternativ fackförening. De fick säkert ihop 5 medlemmar. Så fick vi ett främlingsfientligt alternativ till.
Ja, exakt. Vad har LO gjort fel på det området? De har systematiskt stoppat arbetskraftsinvandringen sedan 70-talet. De ser alltid till att försöka stänga gränserna. Varför behöver SD ha ett eget fack? De har ju LO.
Ja, precis. Fast de har ju så här, de har ju då både trucker som säger till de här männen i medelåldern att så får ni inte säga, för vi är faktiskt antirasister. Och de bara, okej.
Yeah, right. Mm. Go home.
Mina starkaste vänner i den här debatten är alltid syndikalisterna.
Ja, men det är ju ändå en alternativ fackförening. Det får man ju ändå ge.
Ja, det är det som är problemet, för i min argumentation är det att de har inte de facto monopol. Det är bara att staten har gett dem. De har inte de jure monopol, de har bara de facto monopol. Och det är staten som har gett dem de facto monopolet.
Du kommer att hata mig mer för detta, men jag måste därför bekänna det. Mitt längsta talaruppdrag jag tror jag har hållit på i 20 år, är att varje år presentera liberalismen som ideologi för den fackliga kvällskurserna på ABF.
Jag är extremt avundsjuk. Jag skriver en bok om som heter Sosse-Sverige, som är, den är egentligen bara liksom, det är mer en pamflett av mina idéer de senaste 10 åren. Så här. Inte en enda gång har blivit inbjuden till en enda S-kraft för att prata om det här.
Det borde du. Det här är tips till ABF och rörelsen som jag blir inbjuden till emellanåt.
Mattias.
Ja.
Jag och Fredrik tänkte på så här, saker som vi börjar ogilla och som vi tycker är problem. Och jag började tycka att det är problem i sociala medier. Fredrik tyckte att det är problem i LO. Du hatar kläder, berättade du. Kan du utveckla det?
Det var väl egentligen så att du hatade anteckningar. Jag hade väldigt mycket anteckningar till diskussioner om penningpolitik.
Ja, jag tyckte du var en stor bunt. Jättemanus där.
Jag fick...
Som inför ett riksbanksmöte.
Ja, och vi ser ju hur det har gått.
Ja, precis.
Så jag fällde någon kommentar senast apropå att vi var väldigt uppklädda om att jag hatar detta med kläder.
Ja, just det här när vi på förfesten.
Är det smoking?
Eftersom vi hade, ja, exakt. Vilket ju var jättetrevligt och elegant. Vi fick många glada tillrop över det.
Ja, vi var lite... Det var ännu en addition till nyårskänslan på min fest, sådär, att man var väldigt överklädd så där. Men
det är alltid det man kan säga det till folk när de tycker vad fint klädd du är. Så här, ja, men jag ska gå till ett bättre ställe efteråt. Ska träffa andra människor.
Ja, vi skulle hänga på ett sunkak efteråt. Så det. Men det här... Det får mig... Alltså, idag så var det lite... jag sände iväg min son. Han var uppklädd idag. Det är alltså fredag, det är Halloween och sådär. Och de skulle antagligen ha...
Hur gammal...
Han är 10. Han skulle antagligen vara i... de skulle klä ut sig. Och det var antagligen Halloween-tema. Men de har bara sagt så där, var annorlunda. Och han hade tolkat det som att då ska jag vara snygg. Så han hade fixat till sig. Han hade liksom tagit hårgelé i håret. Han hade en fluga. Han hade en skjorta. Ja, och han var så stolt.
Han klädde ut sig till Caspian Rebinder.
Ja, precis. Han var så stolt. Han tyckte att han var så snygg. Och jag tänkte liksom hur... Att det är så bra att ha det där med sig. Och hur oerhört lätt det är att göra sig lustig över detta. Att göra ner, att fälla någon kommentar. Jag tror till och med jag sa tjena Malfoy. För han är ju blond och sådär. Liksom.
Så vem är Malfoy?
Derek Malfoy i Harry Potter.
I Harry Potter. Den elaka av dem har ju liksom en sån här...
Han är ju elak för att han är välklädd och har blond
hår. Ja, jag har aldrig läst Harry Potter.
Ja.
Sett filmerna?
Nej.
Känner du till det? J.K. Rowling, mest inkomstbringande.
Ja, men jag tror jag har sett några klipp och så. Jag känner också till några figurer och sådär.
Ja.
Det är en pojke som har magisk förmåga.
Hans grej var ju liksom att reagera på det här genom att... Vad
Gud,
snygg
vad,
jag
Gud,
är.
Gud, vad fint. Ja. Hur betraktar han sin vardagliga klädsel och stil?
Det var det som var min stora fråga. Det här är en kille som går runt och tycker att han är ful i grunden. Det är jättejobbigt som 10 år. När han är 13 år blir det jobbigt.
Kanske inte ful då, utan mer
snygg? Jo, men han tyckte mer att det var kul att göra sig snygg. Att få klä sig fint och sådär. Och jag unnar honom jag unnar honom verkligen den känslan att liksom känna liksom glädjen av att klä upp sig, därför att jag tycker att det finns ju en sån glädje liksom så här, nu ska vi på något fint eller liksom bara for the sake of it liksom. Jag klär upp mig och det suger därför att det finns liksom alltid, det är alltid någon jävel som ska ha någon jävla kommentar om det. Det finns tusen regler och det finns alltid några människor som kan alla de här jävla reglerna. Ja, men så här 4:15 kan du ju inte komma med gylfen helt stängd därför att den ska vi ha halvt öppen och
kan ju inte bära jackett så här på eftermiddagen. Det är ju förmiddags.
Vi fick ju jättemånga kommentarer på våra smokingar. Vi hade fel skjortor och ni hade ju frackskjortor.
Nej, men vet du vad? Det var en person. Och det här säger ju någonting om hur sociala medier funkar.
Vi pratade också om det innan, kanske därför.
Ja, men vad han invände mot var så här, två stycken hade ståkrage till smoking. Ja, men det är ju den klassiska som man hade på 1880-90-talet runt sekelskiftet.
Och då sa du, det var en smokingskjorta med en frackkrage.
Ja, exakt. Men han var emot det. Och det är ju en god poäng från Mattias. Det är så många som
verkligen
vill trycka till. När man har kämpat. Om man inte kämpar, då är det ingen som bryr sig. Men om man har jobbat med någonting och verkligen lägger ut det här för alla att skåda, oavsett om det är
en
avhandling eller ett klädesplagg, då har folk synpunkter.
Ja, och jag menar, det är ju okej om man kan liksom att på 1880-talet, man har en comeback. Men jag har ju inte det. Jag hatar detta. Att det finns liksom, det är fullkomligt glädjelöst att försöka göra något med kläder. Därför att det finns så mycket regler, så
just
mycket
konventioner. Just det, blir en cockfight på en gång. Ja. Att det handlar inte om kläderna, det handlar om vem som kan mest om hur kläderna ska se ut.
Ja.
Men nu kommer vi till klassfrågan.
Okej.
Okay. Det handlar om klass.
Det är klart det gör.
Gör det?
Ja, men är du bekväm med det här för att du är uppvuxen med det och kan reglerna och så här? Jag vet precis. Min mamma skällde på mig. Du har inte bruna skor på F-klan 6.
Vad fan är dealen med bruna skor?
Det var så. Du har inte bruna skor på kvällen.
Vad är grejen? Vem har kommit på det?
Det vet jag inte. jag vet det för att min mamma har sagt det till mig.
Men det är ju helt sjukt.
Ja.
Man kan inte ha bruna skor efter klockan 18 ungefär. Och det är ju för att förr i tiden så hade man bara smoking eller frack eller en mörk kostym efter 18. Och då måste man ha svarta skor. Och då, Och då måste man ju undvika de bruna skorna. Men problemet är de som tar regeln utifrån, bort från sammanhanget. Och tror så här, ja men kolla, du kommer i blå jeans och tisha. Och du har bruna skor och det är klockan är 7. Så här, du vilket misslyck, vilket faux pas.
Ja.
Det visar ju bara att de inte kan. Var regeln kommer ifrån. De kan inte historia, de kan inte kläder, de kan inte mode.
Men vill man verkligen vara i en miljö där det är viktigt att markera att man kan? Nej. Jag har en polare som sa så att när vi pluggade ihop sa han så att han lärde sig mer av hur man beter sig borgerligt än om han lärde sig akademiskt. Att bara att sitta på en middag och konversera, inte bli för full. Eller att så här, liksom att, ja, men, det är massa saker.
Jag har fortfarande inte fattat åt vilket jävla håll man ska skåla. Det är ju liksom att bara, jag tappar bort mig. Det funkar inte. Och man vill ju bli full.
Men skål Mattias.
Skål på en gång.
Man blir ju försiktig med vad man gör och sånt där. Därför att det är så oerhört noga med hur det ska göras och sånt där. Jag tycker det är bara... Det får mig att skita.
Men för vem? Är det mer än en person på Facebook som har synpunkter?
Ja, det är eller? Alltid. Varenda gång.
Mm-hmm. Det är ingen som har synpunkter på allvar. Det här är ju teater.
Ja, men jag tycker att det är varje gång man gör något out of the ordinary så är det alltid någon som liksom kommer med så här, ja, men så där kan man inte göra.
Vem säger det?
Det är folk hela tiden.
Jag tror att det är att umgås med många från en studentmiljö.
Och som där allt handlar om det. Till att du håller gaffen på fel sätt eller lägger det på fel ställe? Eller
nej,
inte ha...
nej, men sånt.
Det är
sånt.
Oerhört men, otrevligt att säga det.
Men du kanske skickar menande blickar över bordet så här. Jag kollar hur han höll gaffen.
Ja, men det är... För det du pratar ju om...
Aldrig så det rör bordet.
Va?
Du får aldrig lägga en gaffel eller bestick så den rör bordet.
Men fan har kommit på det?
Nej, men det var en bonny liksom. Så här, du ska inte ligga så här. Det är tusen saker.
Jag är ju en bonny.
Ja, men poängen är så här. Den som reagerar på att du lägger gaffeln så den rör bordet. Det är ju dum i huvudet.
Ja, och framförallt att inte veta hur man gör i sådana sammanhang. Är ju inte en bug. Utan det är ju en feature. Alltså, det är ju en bra sak. För det visar att man inte är... inbyggd i det här sociala sammanhanget utan jag har tagit mig dit själv. Jag har inte hört det från mamma och pappa från barnsben hur jag ska göra utan jag har banne mig valt att hamna här genom att skapa bra saker. Ja.
men så här därför att det här jag har inte fått mycket till uppfostran och det har en anledning därför att min farfar var så här self-made man. Det var liksom bondjävlar som blev jätterika. Farmor var statare. En av 11 syskon liksom sådär. Blev fin dam. Pengar sådär. Farsan höll dem på att plåga som fan. Han skulle sitta liksom med jävla böcker mellan armbågarna. För att kunna sitta och hålla ihop när...
Oh, gud vad jobbigt.
De hatade ju det. Ja. Vi fick ju inget av det därför att det skulle inte komma någon. Det skulle inte komma någon att säga liksom att det ska finnas ett jävla vardagsrum som inte barnen kan leka i. Och så här. Vi får omkring överallt och sådär. Så vi fick inte de här reglerna och sådär. Jag älskar dem verkligen för det. Men det gör ju liksom att sen när man kommer ut och möter sådana här jävla regelmänniskor liksom, så... Och det skiter man ju ofta i ändå, för jag menar, jag har inte lärt mig att dricka lagom, så jag dricker mig pruttfull och kan trivas ändå. Men just det här med kläderna, det är ju någonting som, det kommer alltid. Och det förtar så mycket av lusten i att leka med kläder.
Men det finns ju en sak, jag förstår verkligen den här dissen av den här arrogansen som kommer från folk som inte kan någonting annat än de regler de har fått med sig hemifrån. Men att du hatar kläder, så det visst låter det som Göran Greider lite just där? Det är jobbigt.
Ja, men jag håller ju med Göran Greider om detta. Det är ju jobbigt. Så jag har resignerat på ett annat sätt än Göran Greider. Jag försöker hålla mig i form istället för att komma undan. För att komma undan med att ha hyfsat enkla kläder. Plus att kläder kostar ju pengar och det har jag inte heller.
Men visst, Greider kör ju stor uniform. Alltså att det bara är svarta t-shirts i garderoben.
Nej, han har ju sån här rutig
skjorta. Ja, och rutig skjorta.
Ja, just det. Ja, men det är lite
arbetar Lumberjack. Arbetar alibi, ja. Sådär.
Men du gör lite samma sak. Att massor av exemplar av samma, eller?
Ja, jag har rätt monotona kläder. Jag har typ jeans, t-shirt och sånt där. Jag har några festkläder, det är väldigt enkelt. När jag var fet så köpte jag ju mig tjusiga kläder, för det gör man när man är fet för att dölja det. Men sen har jag inte känt behovet av det. Så.
Nej, men jag måste dissa den lite nu. Så att får man vara elak då, så har du nu, du är ju en väldigt vacker man med väldigt fin kropp. Och därför har du tajta svarta t-shirts och jeans.
Och nu har du varit så elak du blir.
Och så döljer du det och så motiverar du det med att jag inte kan tänka mig kläder, men jag vill bara flexa mina muskler.
Jag har varit med på efterfest på Park på Avenyn i Göteborg efter bokmässan, när vi sitter där och dricker med vänsterkultureliten och sånt.
Var vi alla
med? Nej, jag och Mattias. När någon främmande man plötsligt bara så här knackar Mattias på ryggen och säger så här: jag måste bara berömma dig för dina väldigt snygga bröst.
Ja, det hade jag glömt.
Allt jag hade sagt att ta tillbaka, det är fantastiskt.
Då hade jag enkel klädsel, va?
Ja. Enkel tight klädsel.
Ja. Det är fan vad coolt.
Vi hade ju en bokmässetradition, Mattias och jag, att vi var lite på bokmässan på dagen. Sen gav vi oss ut och sprang någon mil. Och sen bara hävde öl hårt. Och sen hängde på Park och sånt.
Det är ett väldigt bra bokmässerecept.
Men de kläderna funkar ju. Alltså, du hatar ju inte de kläderna.
Nej, jag tycker om kläder. Att ha kläder rent praktiskt sådär. Jag känner mig inte bekväm naken. Utan det är mer...
Nu vrider sig Johan i skratt bort från mikrofonen och till av stolen.
Jo, jag skrev ju en lång sån här harang, förvisso ett första aprilskämt, när jag, på den tiden man hade bloggar, så gjorde jag om mig till modebloggar just för att jag verkligen inte kan kläder och sån där. Och så skrev jag bland annat en sån här lång seriös grej om Göran Greider, som hade beskrivit t-shirten som ett kommunistiskt urplagg sådär. Och det är ju liksom ett underplagg från den amerikanska och brittiska militären som har kommersialiserats på 60-talet, fått individualistiska texter, sålt band, blivit storkommers genom att sälja band slogans och sådär. Så han har ju verkligen totalt fel i detta.
Jag tycker att jag tror att vi kan sammanfatta det här som att kläderna gör mannen, för att det är ganska få män som har kommit någonstans utan att ha kläder på sig. Men nu har ni lyssnat på The Usual Suspects. Tack så mycket, Fredrik.
Tack så mycket.
Och tack så mycket, Mattias.
Tack.
Som sitter här i en tajt, svart, stilig tisha. Fortsätt gärna att höra av er via till exempel Instagram, där vi finns nu med Usual Suspects-podden, och på Facebook, och via e-post norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com, om ni kommer ihåg det, i bokstavsordning helt enkelt.
Och twittra gärna om du lyssnar.
Ja, just det. Och då är hashtaggen Usual Suspects Pod med 2D. Usual Suspects Pod.
Du kan bli den första som använder det här.
Nej, jag har det är flera stycken som har.
Jag tror vi är klara, va? Eller?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.